Välkomna till Advokatsamfundspodden. Jag heter Willy Silberstein och idag ska jag prata med en enda person, nämligen Börje Samuelsson, som är mångårig ledamot av disciplinnämnden och du har varit ordförande väldigt länge. Vad är det för siffror vi ska hålla reda på här när det gäller din biografi i disciplinnämnden?
När det gäller disciplinnämnden så har jag suttit i nämnden i 16 år nu till sommaren. Och de 9 första var jag vice ordförande och alltså har jag snart varit ordförande i 7 år.
Hur har det varit att sitta så länge i disciplinnämnden?
Det har varit väldigt spännande och skoj, roligt. Det är ju vi är ju 8 advokater i nämnden och det har ju hela tiden varit 8 fantastiskt begåvade och trivsamma personer, intresserade och engagerade. Och därtill har vi 3 offentliga representanter.
Lika trivsamma hoppas jag att du ska säga.
Som hela tiden har tillfört arbetet i nämnden väldigt mycket. Var och en på sitt sätt. Så sammantaget fantastiskt bra.
Och eftersom vi i den här podden inte bara vänder oss till advokater och jurister utan bredare än så. Kort, vad är disciplinnämnden?
Disciplinnämnden hanterar egentligen, eller får 2 typer av ärenden på sitt bord. Det ena är alltså anmälningar från någon som är, som vi säger, berörd av saken. Det kan vara klienter som är missnöjda med advokaten. Det kan vara domstolar som är missnöjda med advokatens uppträdande. Åklagare och poliser, vilket har ökat ganska dramatiskt under senare år. Det kan vara vittnen som har blivit trakasserade. Det är det ena. Det andra är då när det inte finns någon anmälan utan huvudstyrelsen har beslutat att ta upp ett disciplinärende och då kommer det till nämnden den vägen och då finns det alltså inte någon anmälare.
Tycker du att det har blivit en förändring i sammansättningen av de ärenden du har jobbat med under alla de här åren?
Nej, egentligen inte. Alltså fördelningen mellan de ärenden som har sitt ursprung i en anmälan från någon utomstående och de som kommer via huvudstyrelsen. De är ganska konstant. Vi får sådär 50 ärenden från huvudstyrelsen och kanske 350 som kommer. Så där är det ingen skillnad. Men däremot så har ju såklart, det vet ju alla, de här ärendena som har gällt försvarsadvokater, de har ju ökat och framförallt de ärenden som rör allvarliga överträdelser. Och då kommer ju ofta anmälningar från åklagare, polis, någon gång från kriminalvården.
Många har ju en bild av att det är allt fler försvarsadvokater då som inte följer regelverket och som är för behjälpliga med misstänkta. Är det en fördom eller tycker du det kunna se det utifrån din disciplinnämndserfarenhet?
Det är ju inte en fördom. Därför att det är ju belagt genom de ärenden vi har att det har blivit fler advokater som begår rätt svåra övertramp när det gäller framförallt då att bistå häktade klienter med att kringgå på olika sätt de restriktioner som gäller för klienten som då är häktad. Det är ingen tvekan om att det är någonting som har ökat och blivit mer uppmärksammat under senare år.
Men har du någon teori varför det har ökat?
Alltså min teori är ju att det beror på den, vad ska man säga, den miljö som de här försvarsadvokaterna verkar i. Och den miljön är ju den här nya gängkriminaliteten.
Och hur menar du att det också då har påverkat hur advokater agerar?
Jag tror helt enkelt att de har svårare uppdrag. Jag tror också att de är ganska ansatta av en del av sina klienter som är rätt så förslagna. Det är min uppfattning, det är min bild av det. Och att om då inte advokaten förmår verkligen att hålla på integriteten stenhårt, då är det nog lätt att gå fel. Och det är ju inte bara klienten, utan klienterna i de sammanhangen har ju också anhöriga och så att säga kompisar som ingår i deras krets som då Så liksom, det, tidigare har det liksom inte funnits någon riktig arena för advokater att verka i den typen av brottslighet och med den typen av klienter. Och där tror jag alltså att för 15 år sedan hade vi inte den typen av kriminalitet.
Men handlar det också om, tror jag, att advokater är rädda ibland? För att de här misstänkta och i deras krets finns det en del med stort våldskapital.
Kan vara så, men jag tror inte. Men det här är ju väldigt svårt att ha någon uppfattning om. Jag tror inte att det är någon huvudorsak, utan det kan ju vara så, vilket man ju inte gärna vill tro, att man liksom lätt kan bli av med ett lukrativt uppdrag om man inte är beredd och kanske tumma lite grann på regelsystemet, därför att klienten kan möjligen säga att jo, men alltså, jag tänker begära att få en annan advokat om du inte är beredd att hjälpa mig med det här. För jag vet att det finns kollegor till dig som absolut skulle vara beredda att göra det här.
Och då menar du att det är lockelsen till att ändå kunna fakturera mycket för ett stort ärende. Den kan bli för stor, den lockelsen.
Ja, alltså det är klart att de här riktigt stora rättegångarna över väldigt många huvudförhandlingsdagar är ju rent ekonomiskt lukrativa uppdrag. Det är ju ingen som helst tvekan om.
Tycker du att har disciplinnämndens syn ändrats över de här åren? Har nämnden blivit strängare, eller har det varit någon sån förändring?
Det tror inte jag, och jag hoppas att det inte är så.
Varför hoppas du det?
Jo, därför att vi får heller inte, alltså advokaterna ska ju kunna utföra sina uppdrag lojalt med sina klienter, men såklart inom ramen för lag och god advokatsed. Men jag tror det vore farligt om nämnden så att säga blev för populistisk, om man nu kan få använda det uttrycket. Det tror jag vore en fara i sammanhanget.
Tror du att advokatkårens status har försämrats för att det har varit en del överträdelser?
Mm, det tror jag.
Mycket? Lite? Vad säger du?
Ja, i alla fall inte obetydligt. Jag menar, alla de här uttrycken som har kommit att användas i alla fall vissa medier, som jag är väldigt starkt kritisk till, när man talar om att nu måste man göra något åt advokatrötan exempelvis. Det finns ingen advokatröta. Det är jag alldeles, alldeles säker på. Vi är 6700 advokater i det här landet. Bara en liten del av dem pysslar uteslutande med brottmål. Och en ganska liten del av dem sysslar med den här typen av riktigt tunga uppdrag inom den här gängkriminella kontexten. Och av dem är det en försvinnande liten del som går fel och som gör sig skyldig till riktigt allvarliga övertramp. Och att då kalla det för advokatröta, det har jag svårt att acceptera.
Vad kan man göra åt det? Alltså, disciplinnämnden gör ju en stor del här, det förstår jag också. Men finns det annat som kåren eller samfundet kan göra för att ändå visa att så gott som alla advokater följer regelverket och så vidare?
Alltså, nu har man ju precis sjösatt den här tillsynsenheten, alltså en särskild enhet på kansliet befolkad med anställda tjänstemän. Och de har ju precis inlett sitt arbete, så det vet varken jag eller någon annan riktigt var det kommer att landa och hur det i praktiken ska utföras, det arbetet. Men min uppfattning är ju att samfundet har en i grunden väl fungerande och under många, många år väl utmejslad system för tillsynen av advokater och även för att ta hand om de advokater som trots allt gör fel och ibland mycket, mycket allvarliga fel. Och dessutom då en omfattande och väldigt väl fungerande utbildningsverksamhet både för advokater och de som är på väg att bli advokater. Så ingenting är så bra att det inte kan bli bättre, men jag har lite svårt att se vilka konkreta åtgärder som samfundet och disciplinnämnden, för disciplinnämnden måste följa de regler som finns. Det är svårt att se vilka konkreta åtgärder man skulle kunna vidta för att bli av med de här allvarliga överträdelserna. Alltså, i en så stor kår som vi har, alltså det är lika verklighetsfrämmande att ha någon form av nollvision för advokater som det är i trafiken eller inom läkarvetenskapen eller vad som helst.
Och lika fullt så finns det ju i den politiska debatten nu de som menar att det här är en fråga som staten ska ta hand om. Det är staten som kanske ska kunna rycka advokatyrket från jurister. Vad säger du om de ambitionerna? Oroar de dig?
Oh ja. Men framförallt så vill jag i så fall veta, vad är det konkret som man ska, vilka åtgärder ska man vidta? För man får i så fall börja med att ändra i rättegångsbalken. Alltså det är lite konstigt, därför att på senare år så har ju regelverket på ett par punkter i alla fall stramats upp. Det började för ett antal år sedan när advokatsamfundet tog initiativ till att kunna utesluta advokater för sånt som de har gjort utanför sin advokatverksamhet. Allvarliga brott. Tidigare var det faktiskt så att, som man lite skämtsamt sa, att en advokat som mördar sin fru kan inte överhuvudtaget samfundet göra något åt, inte ens som frun är advokat. Det tog man själv från samfundets sida initiativ till den lagändringen. Precis samma var det med den här höjningen av straffavgiften som ju faktiskt trädde i kraft från med 1 januari i år. Det var ju ingenting som politikerna hade tagit initiativ till, utan det gjorde samfundet genom en hänvändelse till justitiedepartementet.
Men om politikerna ändå tycker att disciplinnämnden finns, men det är fortfarande för många som inte följer regelverket, och då ska vi strama upp det genom att vi tar över mycket av de här besluten. Vad säger de om det?
Ja, men om de... Sen vi fick en disciplinnämnd som består av en majoritet av domare eller, gud förbjude, aktiva politiker. Någon slags nämndemanna historia. Alltså, vilka regler är det då som de ska tillämpa när de kastar ut advokater ur advokatsamfundet?
Men då kanske känner en misstanke att advokater kanske är för snälla mot kollegor och inte dömer tillräckligt objektivt.
Ja, det bästa sättet att möta det argumentet, det är ju att djupintervjua de här offentliga representanterna som har funnits i väldigt många år nu, sedan början på 80-talet tror jag. De har ju olika sammanhang. Senast var ju alla intervjuade i tidningen Advokaten. Och de säger ju entydigt att det finns absolut inget fog för tanken att advokaterna skulle liksom stryka sina kollegor medhårs. Och det är min uppfattning också, att ofta när vi överlägger så känns det ju som att de offentliga representanterna är förvånade över hur stränga vi är i nämnden när vi bedömer anmälningar och ärenden som kommer från styrelsen.
Är det en bild att de här offentliga representanterna är lite mildare i sin syn på ärenden?
Nej, det vill jag inte påstå, men absolut inte strängare. Vilket är en poäng i sammanhanget.
Hur viktigt är det att det finns offentliga företrädare i disciplinnämnden?
Jättebra. Det är jättebra. Dels för legitimiteten. Det jag precis var inne på, att de är ju utsedda av regeringen. Och det är ju så att av tradition så har det ju varit så att vardera blocket, röda blocket och blå blocket, utser var sin. Nu stämmer ju inte de där teorierna riktigt längre. Men så har det varit. Och sen har vi då en tredje som ska vara opolitisk och som ska sägs stå för något konsumentintresse. Men det har ju nästan alltid varit en erfaren, kvalificerad domare. För närvarande är Magnus Göransson, som ju var hovrättslagman i Svea hovrätt i många år. Och sen har vi ju nu Per Westerberg som då skulle, före talmannen, som skulle stå för det blå blocket. Och så har vi då en riksdagsman från det röda blocket. Och så har det ju varit traditionellt. Och de gör ju ett väldigt bra arbete, även om de naturligtvis har... De har ju av naturliga skäl svårt att greppa en del sakfrågor, eftersom de ju inte är advokater. Och det är ju någonting som skulle bli problematiskt om majoriteten i nämnden skulle vara icke-advokater. Så att vi har ett ärende som rör en konkursförvaltare. Och det som det rör är konkursförvaltarens hantering av lönegarantifrågor. Och det påstås av Kronofogdemyndigheten som anmälare att han så att säga har gjort fel, han borde ha agerat på ett annat sätt. Hur ska en icke-advokat överhuvudtaget kunna ha en uppfattning om huruvida det är rimligt att tycka att advokaten har gjort fel? Eftersom man ju inte har en susning om vad advokaten hanterar för frågor i den miljö där det här brottet påstås ha begåtts.
Är det skämmigt att bli anmäld till disciplinnämnden för en advokat?
Det tror jag nog att de flesta tycker. Jag har själv varit anmäld 4-5 gånger eller något sånt där.
Hur kändes det för dig?
Inget kul såklart.
Skämmigt?
Nej, jag tycker inte det. Det är fel uttryck på något sätt. Men det är, och det har hänt andra ledamöter i nämnden också. Det är någonting som man absolut får räkna med som advokat.
Blev du fälld någon gång av de här 4-5 gångerna?
Nej, faktiskt inte. Men däremot så är jag ju rätt övertygad om att om man säger så att man blir anmäld i fel ärenden eller möjligen rätt ärenden. Därför att jag vet att min gamle kompanjon och kollega och också mångårig ordförande i disciplinnämnden, Claes Peyron, han sa att den advokat som inte varje givet tillfälle i sin pågående ärendestock har i alla fall två ärenden som vid granskning skulle föranleda erinran i nämnden är en dålig advokat. Därför att den advokaten är mer angelägen om att inte göra fel än att göra rätt.
Håller du med om det?
Ja, det håller jag med om.
Men då ska man ju verkligen tänja gränserna, tycker du?
Nej, det tycker jag inte man ska göra. Men det händer ju naturligtvis någon gång att man... Alltså hur man än gör, så gör man fel. Absolut. Men nu talar jag ju om åtgärder och underlåtenheter som skulle kunna ge erinran i nämnden. Och det är ju verkligen någonting som alla kan råka ut för. Det är en helt annan sak när vi kommer upp på varningsnivå och ännu högre upp. Men jag menar, vi kan tilldela advokater erinran för sånt som jag tror de flesta skulle tycka att, men hallå, var det särskilt allvarligt?
Säger många då.
Absolut. Ja.
Men du, det finns ju då, det allvarligaste åtgärden från disciplinnämnden, det är ju att ni kan frånta advokattiteln. Mm. För dig som är advokat, hur känns det att ta ett sådant beslut?
Ja, det är ju nödvändigt ibland såklart ju. Men de besluten föregås ju undantagslöst av en muntlig förhandling där advokaten med försvarare får inställa sig inför nämnden och där också det finns en representant för styrelsen som har någon form av åklagarroll eller vad man ska säga. Så det är ett litet rättegångsliknande förfarande. Och det är vi ju skyldiga att ha, i princip skyldiga att ha om vi ska utesluta någon. Och då är ju ärendet, det är väldigt genomarbetat och alla har liksom läst allting och är förberedda. Så att när man kommer fram till det så är det inget traumatiskt, även om man ju förstår att den advokat som att behöva sitta vid änden där på bordet inför nämnden, det kan inte vara någon rolig upplevelse, den saken är klar.
Men tror du, sover du dåligt efter ett sånt beslut? Eller?
Nej,
det är ett del av jobbet.
Absolut inte.
Ser du en risk att fler kommer att bli av med sin advokattitel framöver med tanke på den utveckling vi har sett och som du själv var inne på?
Ja, det kan väl hända, men jag tror inte att det är frågan om någon dramatisk, att det blir ett, så att säga, ett lämmeltåg av advokater. Vi kommer ju absolut inte att komma upp i det, kan jag aldrig tänka mig. Som mest under min tid har vi uteslutit 6 advokater under 1 år. Och jag tror inte att vi kommer upp, att det kommer att bli 10-15 advokater som åker ut. Det har jag väldigt svårt att tro.
När du blickar tillbaka, är det något ärende som har fastnat som var svårt eller väldigt viktigt eller ja, någonting som lever kvar i dig?
Ja, det är egentligen rätt många så ärenden, men vi har ju haft ärenden som har varit oerhört omfattande, där alltså handlingarna i ärendet har varit liksom många, många decimeter i utprintat skick. Så har det ju varit. Men det är inget speciellt så som har stuckit ut, tycker jag.
Nej.
Inte som jag kan nämna, gå in på några detaljer.
Nej, och du ska ju lämna ordförandeposten. Har du några kloka råd till din efterträdare? Vad ska man ta med sig?
Nej, det har jag inte. Och det beror på att om nu valberedningen får som de vill, då kommer successionen att bli lysande. För det är ju nämligen så att Magnus Wallander, som har varit viceordförande i ganska många år och dessutom dessförinnan ledamot i många år, är ju föreslagen som ny ordförande. Och Björn Riese, som också är en tungviktare och har varit med i många år, är ju föreslagen som ny viceordförande. Och det är klart att bättre än så kan det inte bli, och att jag skulle ge några råd som de inte redan vet och kan, det finns inte.
Till sist då, Börje, nu ska du trappa ner här. Vad ska du göra av alla dagar som väntar dig?
Det vet jag inte.
Du har inte tänkt på det?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Har du några hobby som du kan ägna dig åt? Eller?
Nej, inte hobby.
Tänk om du får för lite att göra, då kanske jag vill tillbaka.
Nej, det finns ingen väg tillbaka.
Du bestämmer på det?
Absolut, och det är ett bra beslut.
Men du ska jobba ett tag till dessutom som advokat?
Ja, max ett år till, tror jag.
Är du trött på jobbet?
Nej, lite grann. Eller trött och trött, men jag känner liksom inte samma energi och entusiasm. Det som för 10 år sedan kunde få mig att nästan frusta av otålighet och få sätta tänderna i knivigt ärende eller ett krångligt problem, möter jag nu mer med en liten reaktion att kan ingen annan ta hand om det? Lite så.
Men då hoppas vi att du kommer att frusta inför all fritid du kommer att ha framöver och en del jobb dessförinnan också.
Säkert.
Ja. Då tackar vi Börje Samuelsson, avgående ordförande i disciplinnämnden, och önskar dig lycka till framöver.
Tack så mycket.
Tack.